Hallå eller?
Hallå!
Jag kommer på den från Göteborg. Nej, det var kört en gång. Alltså.
Ja, det var inte. Kan du en annan dialekt?
Ja, jag kan.
Kan det Skåne?
Skåne, eller kan man från Skåne?
Två pågar sitter och pratar.
Två pågar
sitter. En sån här präst och en pedagog.
En präst och en mammut.
Som säger mammut, ja. Mammut. Betoningen där.
Jesus.
Ja då.
Jesus.
Jesus.
Gud fader. Och den heliga anden.
Amen.
Amen.
Tack för att ni har lyssnat. Kortaste avsnittet ever. Då åker vi. Hej och välkomna till avsnitt 136 av podcasten En präst och en mamma. Med dig Kjell Dellert.
Det är jag, och med dig Andreas Salé, mammut kallad.
Ja. Vad heter, det har ju du sagt någon gång, men det har jag glömt bort. Vad heter Kjell Dellert mer än Kjell Dellert? Finns det något däremellan?
Jag är Håkan.
Håkan.
Ja, Håkan heter jag. Håkan. Jag kanske också, när vi nu är inne på mina namn som är jätteintressant för alla människor som lyssnar. Jag skulle heta Ingela om jag hade varit tjej.
Ja, ja.
Har jag sagt det någon
nej,
gång?
Nej.
Eller också har du inte lagt det på minnet. Det är inte jätteintressant. Min mamma heter Inga och min far heter Lars. Så Ingela, då skulle jag heta Ingela om jag var tjej.
Det där har jag hört. Nu när jag fick hela förklaringen.
Ja, jag har nog sagt det. Fler gånger än jag borde.
Håkan Dellert.
Håkan Dellert,
och Robert Chalé.
Ja, just det. Ja. Robban och hockey. Sitt här och snackar...
snackar fotboll.
Fotboll, ja, precis. Senaste lirer där, vet du, de känner... Nej, det var jävla dåligt alltså.
Tror du det hade blivit mycket annorlunda?
Om vi hade pratat fotboll istället. Ja, det hade blivit väldigt mycket annorlunda.
Väldigt kort på.
Nej, men jag vet inte. Jag har hur mycket formas på sitt namn egentligen. Jag bytte ju mitt efternamn när jag gifte mig. Och det var ju en... tveka, för jag heter Lindqvist, Kjell Lindqvist. Det var ju en tvekan. Så här, vänta nu, kan jag heta Dellert liksom?
Hur mycket identitet, ligger,
hur mycket identitet ligger i det? Och folk tycker att så här, man säger att men du stavar mitt namn fel, ja det spelar väl ingen roll. Jo, det spelar roll. Alltså om jag nu är mitt namn är svårt att stava fel eller
ja.
Men heter man Per och stavar det med ä, folk envisar som stavar med e, så tror jag att det betyder något. Alltså jag tror att, vänta, nej, det där är inte jag. Nej. Det där är någon annan som...
kokar inombords varje gång.
Ja, nej, men...
nej, men det, jag tror att... jag vet inte, jag tror det hade varit så mycket annorlunda då. När det heter Håkan istället.
Nej, det vet jag inte. Nej. Jag har ju inte gjort det. Så att jag, men nej, man kanske blir den man blir. Det är mera påverkad av vem man är, eller alltså var man hamnar eller så i olika sammanhang. För det styr ju...
arv och miljö allt, mer alltså, än namn.
Väldigt mycket arv och ännu mer miljö på något sätt. Ja. Om man hamnar i ett sammanhang... ibland har jag fått frågan ibland om du skulle varit född i ett muslimska land. Skulle du varit muslim då? Ja, troligen. Ja. Eftersom jag hade kommit i den miljön då. Jag vill bara säga att min röst är inte som den borde vara. Men det är ju inte första gången. Så att den växer till sig med tiden, tror jag. Dock inte idag, utan det går nog tvärtom. Åt andra hållet.
Hur har du haft det? Det var ett tag sedan vi sågs.
Ja, vi hade vikarier förra veckan. Och det har du inte hört än.
Nej,
men det
lovar att lyssna på det. Självklart.
Vi var lite elaka mot dig, men inte så mycket.
Nej, men det är ju klart ni ska vara det när jag var borta.
Det var lite grann så. Men, men jag har det bra annars. Det har blivit vinter nu. Det är snö och kallt ute. Perfekt för mig. Så att jag trivs rätt så bra just
nu. Ja, men alltså det här vädret är ju 100 gånger bättre än en mörkare flask.
Dödens väder.
Man går bara och väntar
på limannen. Ja, visst. Vilket hörn står han bakom?
Ja.
Men nu är det ju inte så, utan nu kommer ju vinterdrottning eller inte vet jag. Men det är finare. Det är mycket skönare faktiskt.
Ja. De ska köra, på tal om döden. Vad heter den Ingmar Bergman film? Sjunde inseglet.
Sjunde inseglet, vet du, heter den där jävla filmen som de gjorde med döden, du vet.
Den kommer ju på bio.
Ja, det kommer på bio, förstår du. Ja, det är klart det går på bio, annars gör man kan titta, det går du hem och gro på TV, förstår du, det är jävla dåligt. Jag sa, nej, det visste jag inte.
SF ska
han fyller 100 år, Ingmar Bergman,
så det är säkert därför. För det, ja. Den kommer inte in någon ny tappning och inget sånt, utan det är den...
Nej, ingen remake.
Nej, men det hade ju kunnat vara. Ja, filmen görs ju...
Kanske inte just Ingmar Bergmans film, men man vet aldrig. Nej, men precis. Jaha, ja.
Men vi såg att SF i alla fall... Men då är det säkert på grund av det.
Ja.
Att de ska visa
det. Det är Bergman-året i år. 2018.
Lutteråret.
Ja, det var också Per-Anders Fogelström-året förra året. Men det är kanske inte varken du eller lyssnarna är så insatta i. Men Ingmar... Ja, det vet jag inte. Men Ingmar Bergman-året är i år i alla fall. Ja. På grund av, eller tack vare hans 100-årsdag. Hur är dina Bergman-kunskaper?
Inte så vida.
Nej, som mina ungefär skulle jag tro.
Uh-huh.
Då. Jag har läst en biografi av Ingmar, inte av utan om Ingmar Bergman. Mm. Så jag har läst ett par av hans egna böcker och sett en del filmer och sådär. Men jag är ju svårt för de här ångestfilmerna. Jag klarar inte riktigt sånt. Men däremot, Alexander som alla pratar om när de pratar om Ingmar Bergman är ju den som jag tycker riktigt bra om.
Mm.
Och vi såg en uppsättning på Dramaten förra året också med den. Eller för 2 år sedan. Så man har ju gjort en del sånt av hans filmer. Har man
men är det inte så att du vill se lite lättsamheter för att det är så mycket ångest övrigt i livet?
Jo, men lite. Ja, men, faktiskt, på riktigt så är det lite så, ja.
Jag hade diskuterat med någon här. Mycket smartare person än vad jag är. Och hen som sa att jag tittar bara på ja, men så här, dokumentär är djupare, det ska vara någon poäng liksom. Och jag tittar bara på trams. Ja. Alltså mina Netflix, om man går och kollar vad jag kollar Netflix, är mycket superhjälteserier. Mycket så här, man behöver inte använda så mycket hjärna liksom. Och jag vet inte vad det säger, men jag är så lite ångestladdad film som möjligt. Jag tänker att det är så mycket ångest i alla fall.
Nej, men jag klarar inte det. Nej, men det är så. Ja. Alltså nej, jag vill inte heller se sånt. Jag tittar ju på typ Hela Sverige bakar.
Ja.
Alltså det har vi varit inne på förut, kom ihåg nu när jag säger det. Hela Sverige bakar och
suktas.
Ja, precis. Sveriges mästerkock. Alltså så här, inget farligt händer. Inget, de står där och lagar mat.
Okay, alltså
och så kan Leif Mandelström vara lite dum och säga, jag har du provat den här såsen? Det smakar ingen vidare här. Men värre är det inte liksom. Nej, de kommer inte att dö på slutet. De
nej, jag kollar ju på mycket kollar på mycket folk som dör. kollar på mycket film och ser hur mycket många dör. Alltså det är mycket action jag kollar. Men det är nog lättsamt. Men,
jag skulle ju säga det. Det är inte så... Alltså när de dör i en superhjälteserie i sig att det inte är så farligt. Alltså, de dör ju, men om det är en dramaserie där någon dör så är det mycket värre.
Ja, mycket med känslor.
Ja, det är lite det. Ja, nej, det känns som att vi har outat oss som väldigt ytliga nu. Ja. Men då, jag tar det.
Och ynkliga också lite.
Ja, ynkliga också.
Det är vi också kanske. Ja.
Men du är tillbaka.
Jag är tillbaka efter semester.
Hur har det varit?
Det har varit fantastiskt till skillnad mot... året före
när det ösregnade var
värsta regnet med manna minne. Så här, den här vändan i Thailand så var det strålande sol varenda dag. Så jag har ätit gott, solat, badat och tränat.
Ormar?
Och en. Mm-hmm. En levande. Och det är ganska bra. Och jag var faktiskt inte så himla rädd. För jag hade min son framför mig på motorcykeln.
Mm-hmm.
Och så bromsade jag in, så det stor, alltså rejäl bamse, orm och så. Så tittade han lite på mig, upplevde jag det. Och sådär. Men min son tittade på den och tyckte det var fascinerad. Och då var jag väldigt lugn. Så vi liksom gled upp lite bredvid den. Och då var det ju den väldigt rädd då. När vi hörde komma sådär. Så den stack iväg eller ringlade iväg.
Sprang iväg skulle min pappa ha sagt. Men det, han är inte här.
Nej, den sprang inte utan den här ringlade snabbt. Det var den jag såg. Så det var en ganska harmonisk möte. Så det gick bra. Det var en viktig resa för mitt inre, känner jag. Hitta lite ny harmoni och balans. Mm. Sådär.
Mm. För det kunde du göra.
Ja, det kunde jag verkligen. Det tog inte många dagar i det bra vädret och sol och skönt och avkoppling. Så kände jag. Återfann någon harmoni och balans.
Mm.
Det är viktigt att hitta de där stunderna. Sen är det ju så, kommer man hem och så möts man av arbetet som vi tycker om. men det är liksom en mailkorg som inte är av denna värld och man kastas in i en verklighet direkt. Så är det ju. Men jag känner ändå påfylld med lite god energi.
Ja, men precis. Så om du inte hade fått möjlighet att fylla på så
hade
det
varit
ännu svårare.
Ja, visst. Och så kommer jag hem och så är det ändå... Nu har det ju varit några härliga dagar också. Och det gör mycket för en alltså. Man är enkel på det sättet. Tänker jag.
Ja,
alltså, man är en enkel människa.
Ja, visst. Och tack
kommer i sol och lite liksom... blir lite ljust och igen och härligt, så då blir man glad.
Ja,
det
finns.
Sen kommer mörkret och så tänker man, jag kommer aldrig ur det här mörkret. Så fort solen går. Ja, enkla människor. Men det är det vi är. Det ni gillar.
Stenålders.
Vi har inte fått så mycket respons på vår nya jingle, va?
Nej, ingen, så vitt jag vet. Jag frågade
någon
och den personen, jag tyckte att jag saknar den gamla, så ja. Lite så, men ja. det gör man ju för att vi har kört den i 132 avsnitt eller vad det var.
Ja.
Så att, men nu kör vi de nya.
Ja, gör vi.
Det är de som gäller nu. Tills någon skriver till oss och säger, jag har gjort en egen jingle, ja, vill ni ha den?
Byt nu för allt.
Ja, jag har fixat det. Jag har orkestrerat den till och med.
Ja.
In med den. Och då kör
det
vi.
Byter vi med glädje. Absolut. Hörru du, det var kul också. Det var ju, jag har inte hört det, men jag ska lyssna. Det var ju vikarier förra veckan.
Ja, duktiga två. Vi skojar lite om det, att vi behövde två pedagoger för att ersätta dig.
Ja.
Ja. Men de var bra. Vi hade ett kul och bra samtal, tycker jag.
Just det.
Om diverse saker. Ja. Ungefär som vi gör här.
Högt och lågt. Jaha, vad vill vi snacka om idag?
Ja, jag har plockat fram, min vana trogen,
ja,
några artiklar från Kyrkans Tidning den här gången bara. Det står att i Syrien så har en grupp kristna hållit den första mässan på 6 år i en ödelagd kyrka. Stenar, taggtråd och rester av raketer täckte kyrkans golv och solens strålar föll in genom urblåsta fönster. I mässan på lördagen deltog även imamer. Den östra delen av staden återtogs från terrorrörelsen IS av syriska styrkor i november förra året. Och invånarna har sedan dess så sakteliga börjat återvända. Så det här är väl en positiv nyhet, får man väl säga. Att man har kunnat fira en kristen mässa, även om det bakgrunden är mörk, såklart. Men här har man faktiskt i en urblåst kyrka firat den första kristna mässan på 6 år. Ja, jag vet inte, vi kan väl inte säga.
Nej, men i den urblåsta kyrkan så var det ju mer liv än i säkert många andra kyrkor som är inblåsta.
Så fler som är inblåsta.
Ja. Nej, men alltså, förstår du hur viktigt det är för de här som...
Upplåsta skulle man kunna säga.
Ja, upplåsta var bättre ord än inblåsta.
Upplåsta kyrkorna, upplåsta kyrkorna utan liv.
Ja. Och här som i all enkelhet då, att få återträda in i liksom det som har varit ens då och sen har legat. Ja, det måste ha varit en mäktig känsla.
Absolut. Alltså,
förstå allt som är, nej, det går ju inte att förstå, men nej, allt som är runt i det och känsla och wow, nu får vi återigen liksom träda in här och ha gudstjänst och mässa då. Mäktigt.
Ja, som sagt, det går inte riktigt att föreställa sig alltså hur mäktigt det måste vara. Jag vet att på väggen, eller på väggen säger vi, i sakristian där jag jobbar, så har en av vaktmästarna satt upp en tidningsklipp. Det är en annons, jag tror att det är Svenska kyrkan själv som har gjort annonsen för några år sedan. Och som väl antydde lite grann om det här med sämre ekonomi. Jag kommer inte ihåg exakt bakgrunden, det är i alla fall, överrubriken är Från krubba till garage, står det. Och så är det då ett altare som man har byggt upp av flyttkartonger och lite annat sådär då, som visar att det här går också. Och hon tycker den här är så fin, just för att ja, men här firar de mässa i den här lilla enkla miljön. Ja. Det är jättefint med stora, mäktiga gudstjänster. Jag tycker jättemycket om det.
Och
det är
stora, mäktiga kyrkor.
Stora, mäktiga kyrkor och orgen brusar. Alltså jättefint. Men det är nog svårslaget ändå att fira mässa 5 personer vid altarbordet liksom, så här, eller 6 eller 7 eller 10. Det, alltså, och då är det utan allt annat. Och här har ju man dessutom återinträtt i en kyrka som har varit omöjlig att använda under 6 år. Så visst, absolut.
Ja, och tänkte de kristna i området, nu vet jag ingenting hur det har gått till här, men att de har väl förmodligen fått haft väldigt, 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 väldigt hemliga sammankomster, om ens något liksom. Mm. Annars fått hålla det för sig själv, sin tro. Det är ja, speciellt. Väldigt speciellt.
Verkligen. Just det. Jag går vidare och hittar en annan artikel här. Det var en... den här artikeln återkopplar till en tidigare artikel. Det spelar ingen roll. För det är egentligen en generell fråga jag tänkte ta upp där. Det är en församling i Härnösands stift.
Mm.
Där har kyrkorådet bestämt att alla som sjunger i kyrkokören måste vara medlemmar i kyrkan, i Svenska kyrkan. Och det här har väckt olika reaktioner
Det förstår jag att jag har gjort.
Dels så säger man att ja, men självklart att om de vill vara med och sjunga så ska de också bidra med sina pengar. Så att säga. Och man, det är inte så konstigt att man betalar en avgift när man gör en någonting. Aktivitet.
Nej, liksom.
Det är den ena, och den andra säger att ja, men vänta nu, det här är vårt största, en av våra största verksamheter med körsång i kyrkan. Det är också ett missionsfält. Alltså, man kommer dit till kyrkan och kanske börjar med kyrkokören.
Många gör ju det.
Ja, och sen kan det då, man då gå vidare och kanske bli medlem i kyrkan så småningom om man märker att man trivs där. Men att tvinga redan från början att du måste vara medlem i kyrkan för att få vara med, tycker man då utestänger folk. Så att de här två totalt motsatta, och jag har faktiskt inte tänkt klart riktigt där. Jag kan förstå båda
dina
sidor.
Jag har alltså den ekonomiska aspekten, men alltså den som inte har några pengar, då ska de inte få
Och det är ju precis, och det är precis den saken tas upp i den här artikeln. Ja. Det är en person som berättar då att han och hans fru, hur det var, de ville vara med i kyrkokören, men och de hade de hade dålig ekonomi. Och de hade valt att Svenska kyrkan var en av de högsta avgifterna som de hade att betala. Och därför så valde de att gå ur kyrkan. Precis. Men ville gärna fortsätta sjunga i kören, för det var inte kyrkan de var emot, utan nej, det var bara att
de inte hade ekonomi
för det.
Och då tycker jag att där ska man ju då lösa på något sätt ett undantag som gör med allting annat. Alltså, som vi har här, alla ungdomar får åka på läger fast man inte har ekonomi. Vi löser det på snyggs uppsidan, och det borde man kunna göra samma sak här. Men jag vet inte, jag kan inte säga varken bu eller bä.
Jag kan förstå båda.
För att i allt annat så måste du ha ett medlemskap för att vara med.
Jag tycker inte att det är konstigt, en sån sak, att när man har en begravning. Om man då ska vara, om man överhuvudtaget ska få, det bestämmer ju kyrkoherden så. Om man ska få begravas i Svenska kyrkan om man har utgått ur Svenska kyrkan. Men att det kostar extra om man vill ha en begravningsgudstjänst, eller om man vill ha en vigselgudstjänst eller en dop, ja inte dop, men vigselgudstjänst i Svenska kyrkan när man inte är medlem. Då kan man få göra det om man betalar ibland. Och jag tycker inte att det är konstigt, för jag tycker att det är helt okej att man gör så. För att jag tycker att, nej men, vill ni inte betala, då ska ni inte heller ta del av våra tjänster. Så det kan jag förstå. Men det här är på ett annat sätt. För de här bidrar också, körsångarna bidrar ju så väldigt mycket till kyrkans verksamhet. Och kyrka, alltså en gudstjänst med kör är en väldigt skillnad mot en kyrka utan kör. Och man sjunger ju inte sämre för att man inte är medlem. Å ena sidan. Å andra sidan, om ingen vill vara medlem i Svenska kyrkan som deltar i kyrkans verksamheter,
vad
ska vi ta pengar ifrån? Så att det är svårt faktiskt.
Kan det vara så att, nu är här utan vetenskap, att körsång är det som får in flest till kyrkan, kanske bortsett från konfirmation?
Jag vet inte heller, men det låter ju inte alls konstigt.
Någonstans i toppen är det ju alla gånger.
Ja, det alltså, måste det vara.
Nytt sätt att komma in i kyrkans verksamhet. Så det är klart, och vi måste ju också. Men det är ju, ja, jag vet inte, för det är många också som är med i kyrkokören för att just sjunga i kören.
Ja, just det.
Och kanske inte så mycket kyrka utan kören. Och då är det är en vald aktivitet som jag gott tycker att man ska kunna då betala för. Och du betalar ju inget extra, utan du betalar ju den medlemsavgiften som är för min kyrka.
Och det finns ju, jag tänker på barnkörer och så. Det finns ju barnkörer, där jag själv sett, där när man låter barnen gå i kör, men när det sen är uppsjungning i kyrkan så är de aldrig där.
Ja, men så är det ju.
Och det
så
är också, det. Då är frågan om, då bidrar de ju inte.
Nej.
Till gudstjänsten på något sätt.
Nej.
Utan man har sjungit i veckorna, och sen när det blir dags så gör man inte det. Och det,
det är väldigt komplext.
Det är verkligen det.
Alltså jag vill det svåra med det, men det jag tycker att, ja, inte helt lätt alltså.
Nej, jag förstår att...
För att vi lever ju en väldigt, tycker jag, vi är väldigt generösa.
Ja,
kyrkan är väldigt generös. Men kyrkan är generös, det är min upplevelse på väldigt mycket så är gratis, och det tycker jag är gott. men det bygger ju ändå på att vi har våra medlemmar. Alltså jag tycker att är man medlem så långt det bara går, så tycker jag att saker ska vara kostnadsfritt i kyrkan. Sen har vi vissa lägerförfarande och så. Där subventionerar vi alltid massor. Så att du betalar ändå en bråkdel bara. Men det kanske liksom, det går inte, det bärs inte helt. Och kan det finnas andra saker också. Och jag tycker i sammanhang där det finns mat så kan det väl ibland vara nödvändigt att ta sig ut en mindre avgift. Men annars är det mycket gratis, jag tycker det är gott. Men har vi inte varit medlemmar, då har vi inte...
Då kan vi inte göra något.
Nej, då
står vi där.
Hade de tagit fram på hur mycket, hade de någon statistik i det här? Hur många som var medlemmar?
Nej, inte i den här artikeln i alla fall. Jag vet inte om det kan ha funnits i den andra.
Klart det finns lätt att ta fram, men det vore bara så intressant att se om det är många liksom som inte är med i kyrkan som är då.
Precis, ja precis. Mm. Och då, för det är ju, man tänker sig kanske slentrianmässigt att den som står och sjunger i kyrkokören också är troende och delar kyrkans värderingar och så. Det är inte självklart att det är så. Mm. Samtidigt så, ja, men det här är ett fint sammanhang, det är ett gemenskap, ungefär som många säger i konfirmandsammanhang. Men det är gemenskapen som gjorde att jag tyckte att det var trevligt så här. Och samma där, man har en körgemenskap och man kanske åker på körresor och så, men ja.
Nu fastnade vi väldigt här i köreriet och det kan vi väl låta oss göra en liten sekund till, för att ibland pratar vi om att kyrkan, inte liksom bara oss men större också, att är de som sjunger i kör, är de volontärer?
Just det, precis. Den diskussionen är levande.
Ja, för ibland har vi någonting som heter fest för ideella eller volontärfester. Så vi uppmuntrar de som har ett extra engagemang i kyrkan. Inget konstigt.
Mm.
För de många, eller de vi har, många av dem vi har, de lägger extremt mycket tid på att vara volontärer.
Absolut.
Ja, i alla barn- och ungdomsverksamheter och till äldre och till allt, kyrkkaffen och hej och hå. Då pratar man ju ofta så här med att kören också är volontärer.
Mm.
För du skulle aldrig, tänker jag, begära av en annan volontär att den skulle vara tvungen att vara medlem.
Nej. Nej, det gör man ju inte.
Tänker jag. Att någon som kommer varje söndag och gör kyrkaffen, förmodligen är den ju
förmodligen
med.
Förmodligen är den ju det,
men,
ja, precis.
Men om den så här, jag är inte med, men det skulle vi ju inte kolla, tänker jag.
Och nej, precis, inte den typen av volontär. Nej, det gör man ju
för inte. För då ger den och då är vi så glada och... Ja, jag vet inte. Sen kanske inte jag tycker att man kanske kan likställa att körsång per automatik är ett volontärt uppdrag.
Nej, det är ju skillnad, det måste man säga i alla fall. Ja. Det är det ju. Alltså, det visst är ett volontärt uppdrag,
men
det är
också
något som... Ja, det ger ju något också för ja, det gör ju alla volontärer.
Exakt,
både det är ju personer. Ja. Men det, jag vet inte, jag kan kanske inte sätta fingret på det. Jag försökte nu, men det gick ju inte.
Nej, men det kan man inte. Då hamnar vi i någon form av värdering.
Ja, och det vill man inte.
Nej, att vi lägger värde i det du utför. Och det,
precis.
Och det, nej. Det är inte gärningslära vi
håller på. Nej, det ska vi hålla oss ifrån.
Ja, men spännande. Hörru du, såg du att våran... Vi har ju haft en personalchef här.
Ja, just det.
Han jobbade här i 32 år.
Mm,
länge.
Det är bra gjort.
Det är bra gjort. Han gick nu i pension.
Ett nytt jobb.
Ja. Som pistvakt i Åre.
Ja, precis. Ja.
Det var, han stod om han i kyrkans tidning.
Ja, jag såg det.
Ja, jag tycker det var roligt bara. Jag vet att det finns sån här... I min roll som facklig så diskuterade vi han med någon förhandlingsrapp. Vad ska jag göra nu? Ja, men jag ska... bli pistvakt, det är en dröm jag haft länge, alltså för många år.
Ja.
Och tänkte, vem vill göra det?
Ja.
Eller liftvärd
som ska
vara noga. Men det var en kul lång artikel om honom, dels hans upplevelse här då, vad som har förändrats under tiden i sin roll när han jobbat 32 år länge i församling som just personalchef. Och så var det lite sådär vad han såg för likheter mellan jobben och sådär. Det fanns lite bitar med socialt och
precis. Ja. Vi hade ju Christer Kappel, kyrkoherden, här på besök för ett antal avsnitt sedan som han bloggar väldigt mycket om Melodikrysset, och vår personalchef LG, han är också Melodikryss-fantast.
Just det.
Fast han har någon egen sån här idé. Uppdater om han en Facebookgrupp som heter MTHV MTHV Melodikrysset The Hard Way. Man skickar ordvitsar till varandra typ för att lösa de olika det är svårt att förklara, men så är det i alla fall, så att man ska
hardcore,
det ska vara lite svårare kryssarna. Att lösa krysset. Ja, precis.
Ja, det var spännande att det stod om honom att han hade dött. Men så det kan man göra. När man går i pension kan man börja med någonting annat.
Annat. Ja.
Liftvärd.
Något vackert ligger i det.
Ja, det ligger nog fint i det. Liksom att, ja, det. Om jag ställer frågan till dig, vad skulle du göra? Nu har du så lång tid kvar till pension.
Ja, det är väl rätt så långt. Hoppas jag att det dröjer. Ja.
För jag menar, det är, då kan man inte säga så här, för jag skulle kunna fråga, om du inte var präst, vad skulle jag då? Men det har vi liksom pratat om. Men tänker när du har ju klarat, är det något så här, men då skulle jag väl göra det här då? Man har lite mer tid.
Och ja, just det. Ja, precis. Hade det varit... Om jag hade blivit pensionär för något år sedan. Mm. Då hade jag ägnat väldigt mycket av min tid, tror jag, åt Järfälla Lokal-TV.
Mm.
För det kan man göra då. Jag ägnade väldigt mycket tid åt Järfälla Lokal-TV under tiden jag pluggade. När jag liksom var hemma mycket.
Och nu har de lagt
ner. Mm. Eller vi håller på precis och lägger ner. Ja. Så att, det är ju inte aktuellt. Nej, men jag har nu ingen sån här dröm liksom, åh, det här skulle jag vilja göra som jag kan göra när jag är pensionär. Det blir
men kan det inte vara lite sådär, vi var inne på det för något avsnitt sedan, att du saknar en plattform för vissa av dina uttryck kreativa, att då kanske du lägger mer tid på ditt kreativt, ja, skriver det, saker, texter, absolut, och
det tror jag, så tror jag att det kan bli. Om jag lever och har hälsa,
ja, men
när jag är pensionär, så tror jag att jag kommer ägna mig en del av sånt. Ja. Ja.
I den här tankeleken så,
ja,
så
har det, du det. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja, det tror jag. Vad skulle du själv göra då?
Jag började fundera här nu faktiskt. Lite mer på, nu går det inte i min livssituation, men skönt det vore att jobba halvårsvis.
Ja.
Jag jobbar under hela sommarperioden och sen kunna vara typ, ja, jag gillar ju väldigt mycket att vara i Thailand och kunna vara där halvårsvis och ha det gott dit. För jag är inte så, mer så här ointresserad av någon form av karriär och så här. Jag vill bara att det ska funka liksom, livet. Och så räknar jag på hur lite jag skulle klara mig på det. Jag gjorde så. Men sen har jag min son som är liten och så jag kan inte lämna Sverige så. Så att
jag hade faktiskt en...
Men någonting åt det hållet liksom. Och när han är vuxen och den dagen kommer ju snabbare än bara man...
Jo tack.
Så kan du vittna om. Då kanske hitta på något sån där lösning. Tänk att man jobbar så, förlåt jag avbryter, men man jobbar så vansinnigt mycket i livet. Som jag undrar så här, varför, ja, men man ska klara sig så där, men ibland undrar jag så här, jobbar vi inte för mycket?
Det är liksom. Klart att vi gör. Alltså, sen beror det på om man...
Sen
om
gillar ju vi våra jobb, precis, och då det ska man vara glad för att man kunde också sitta på någon skit och jag tänker så här, sitta med någonting som är dödstråkigt, då det spelar ingen roll hur mycket pengar nästan man får, för att det lägger så enormt mycket tid.
Alltså, ja, nej, jag
enormt mycket tid. Så att, men jag börjar känna att jag vet inte, man lägger så mycket tid på sitt arbete.
Är det värt det
liksom? Livet är inte så långt.
Jag hade en avlägsen släkting kan vi säga. Han gjorde ungefär som du sa. Jag tror att det ser ut som att det var Thailand, för att han var gift med en thailändsk kvinna. Och på sommarhalvåret, ja, var det naturligtvis. För sommarhalvåret var han i Sverige och la asfalt.
Ja.
Och han la asfalt och la asfalt och la asfalt. Ja. Och sen har han lagt asfalt hela sommaren och då åkte han tillbaka till.
Ja, just det.
Och så bodde han där.
Säsongsjobba med det,
ja,
så att säga.
Verkligen. Och då var jag så här,
det är svårt att säsongsjobba som det vi gör.
Ja, precis. Nu kanske. Nu har vi en sommarpräst.
Ja.
Det kan väl tänkas i och för sig.
Men det är klart, det blir långt också om man inte skulle jobba under 6 månader.
Ja, precis. Jag är ju, apropå pensionen då, så man hör ju folk säga, jag längtar så efter pensionen. Så jag är ju lite rädd just nu för pension. Sådär. Mm. För att just så här som... Jag pratade med någon om det här om veckan. Just det här som jag... Alla säger också att man är inte behövd längre.
Liksom. Tomheten som
blir. Tomheten att ingen ringer mig.
Nej.
Ingen ringer och frågar mig vad jag ska göra. Eller hur ska vi göra det här? Kommer du hit? Nej, jag är bara till för mig själv och min omgivning. Mm. Liksom så. Men inte ingen behöver mig på det sättet. Så kan det ju vara att man är behövd ändå. Men inte i ett arbetssituation. Det är nytt. För första gången i livet.
Och det är
en
så stor del av ens liv. Ja.
Ja, det är ju det. Just som du säger, vi jobbar ju och jobbar och jobbar. Mm. Och det är 5 dagar i veckan minst. Och sen så tar det bara slut.
Mm.
Från ena dagen till den andra kanske.
Mm.
Och så ingen ringer. Jag går upp, jag kan gå upp när jag vill. Det låter ju skönt och fint och det är det säkert i många fall. Men man saknar ju också en, kanske en uppgift. Ja, vem är
finns det kurser i att sluta jobba?
Jag vet inte.
Det
jag,
måste ju nästan finnas.
Det, ja. Det,
framförallt om det vi, alltså de som tänker som har vägen vik sina liv åt sitt arbete och inte har någon familj eller någonting ja, annat.
Nej, men för så finns det ju verkligen
ja, de många. Har, alltså. Det blir en enorm tomhet.
Ja.
Hallå!
Vem är jag nu?
Ja. Hela min identitet har varit jobbet.
Ja.
Mm. Det är kanske något vi ska starta.
Fast ja, jag vet inte riktigt vad vi ska säga till dem som inte vet själva.
Ja, skaffa en hobby. PRO. Ja, ja, vi går vidare.
Ja, ja, då hittar jag en artikel till här då om en nederlule församling där nyfödda barn hälsas och välkomna vid en gåva. Det är nog inte enda stället i Sverige tror jag. Men här har man en tygkasse så det står tryggare kan ingen vara på. Läppigt. Och så får man också en fin ekologisk bomullsfilt och ett kort där det står du är älskad eller något sånt. Jag tror faktiskt det står så. Jag måste bläddra där. Älskad står det bara, inte du är älskad. Älskad. Och det är en inbjudan till dop. Ja, det är ju rätt så fint tycker jag. En tygkasse, en filt och ett dopinbjudan.
Har du höjt dopstatistiken?
Det är precis. Det var det jag skulle komma till lite grann. Hur mycket nytta gör såna här grejer? Det är alltså det här det som inom parentes då så är det tydligen så att prästerna tar med sig kassar, går ut och ringer på där det finns nyfödda barn. Och säger hej, vi kommer från kyrkan, du får en kasse, varsågod. Och det, jag skulle ju typ hellre dö än göra den verksamheten. Jag tycker idén är bra, men det är inte något som jag skulle kunna göra. Jag skulle aldrig kunna ringa på och tränga mig på folk som jag skulle uppfatta det.
Nej, men då är vi,
men det är jag personligen.
Ja, då är vi på dig personligen.
Ja, absolut. Jag tycker grejen är bra.
Jag tänker ju så att det är det här vi måste göra. Alltså liknande saker. Vi måste våga gå utanför våra väggar.
Ja, det tycker annars jag. Annars är det ju slutet. Absolut, liksom. Det måste vi göra. Men om man ska gå hem till folk i deras hem, det är där,
ja, men det är
där gränsen, det är någon sorts gräns där för min del. Men absolut, absolut. Vi kan inte bara...
Jo, men det blir också personligt möte än om du bara skulle... För det enklare skulle kunna vara postare. Du har fått ett barn precis. Och här, varsågod, lite
och så är det väl det som är det vanligaste kanske. Att, jag vet inte, nu gissar jag också. Men att man gör, vi skickar ut här, från den här församlingen skickar vi ut kort, tror jag, fortfarande. Men ingen, det är ingen som går hem och ringer på eller så, men vi skickar ut.
Hej, men dopstatistik och annat går neråt och då så måste man ju våga gå ut.
Absolut, och så, ja precis. Och det var ju det vi...
Vad gjorde Jesus? Så att vi får med honom i det avsnittet också. Han postar ju inte direkt.
Nej, det gjorde jag inte.
Döper, utan...
Men var det inte så att han lät folket komma till sig?
Jo.
Gick han och knackade på folk och säga hej, jag är Jesus, vill du lyssna på min
bild? Sen gick hem till ganska många.
Ja, men var det inte på inbjudan då?
Jo, men ja. Men han rörde sig ändå runt. Liksom.
Såklart. Han satt inte... Och vi är ju helt överens om det. Att vi ska ju vara inte
fyra lerväggar. Här inne sitter jag, ni får komma till mig.
Nej, så var det verkligen inte. Han rörde sig. Men visst, och då skulle man kunna tänka sig den här... Någon fick den frågan här... Ja, det kanske ska... hur är det med de här krogpräster och så?
Mm.
Är det bra eller är det... Ja, det är klart att det är bra. Mm. Det är ju inget som jag skulle kunna göra i världen någonsin. Men det är ju en bra sak. Alltså om sitter en präst på krogen och folk verkligen pratar djupare saker än ölsorter med den prästen, så är det toppen bra.
Ja.
Så det är klart att vi måste... Och på så vis är det här en bra grej. Prästerna går ut, ja hej, här kommer jag med filt. Och så. Och så är det... Och då, det står någon så här, ska vi se här. Ungefär en tredjedel blir jätteglada. En tredjedel blir överraskade, förvånade och lite tysta.
Mm.
Och en tredjedel är inte hemma. Ja, de är inte hemma. Och det förstår man ju. Ja, att man kommer att ringa på att inte alltid folk är där. Mm.
Det är aldrig någon som ringer på längre. Man ringer inte på. Man går
bara sådär? Nej, det gör man ju inte.
Jag tror man att det är något fel.
Ja, det kom jag ihåg, för det sa jag vid ska gå hem och plinga på honom.
Ja, visst.
Ja. Men det gör man ju inte. Nej. De plingar inte på, utan de träffar ju inte varandra så mycket heller, utan man sitter ju och snappar och
skypar. Men man ringer
och inte någon, och så. Nej, jag menar det. Man
passar det att jag ringer om en stund?
Ja, ja, precis.
Jag vet inte. Jag tycker att sånt här är bra. Heja er som orkar ta er utanför väggarna. Vi ska ta lärdom av det. Sen ska jag vara rätt person, såklart. Det ska vara rätt person på rätt plats, liksom. Och vi kanske är mer rätt att sitta i den här formen, i det här mediumet och prata.
Så kan det nog vara. Det är för min egen del är det så, det är ju tydligt och klart. Jag brukar säga ibland att jag är mest bäst representant på kyrkan om jag inte är närvarande.
Just det. Säg inget dumt. Har vi någonting mer innan vi kastar oss på?
Ja, men då kan jag ta upp en tanke från förra avsnittet. Och det har ju du inte hört nu, men vi diskuterade församlingspedagogens roll och så.
Mm-hmm.
Därför att vi tog upp en artikel där det står att kyrkan har svårt att rekrytera. Det kommer att fattas en massa folk. Bland annat församlingspedagoger då. Och,
ja, just nu är det väl en enorm prästebrist. Lite överallt. Det är
ja, präster. Konstigt nog har det ju blivit så. Jag vet inte om det är likadant i hela landet.
Men i Stockholm eller,
det inte. Men i Stockholm, ja. Och det är det som är det konstiga. För när jag gick ut var färdig med min utbildning och prästvigdes, då kunde man ju strössla med präster i Stockholms stift. Så man fick ju inga jobb. Mm. Alltså det var ju så. Jag fick ju höra det att ja, du kommer inte få jobb nu liksom. Utan du, det kommer att bli pensionsavgångar så småningom. Men det
är de som har varit nu.
Ja, ja, nu, men, ja. Jo, men det sa man för 10, 11, 12 år sedan. Att nu kommer det pensionsavgångar. Ja. Så att just nu blir det inte, men om några år. Och nu är det många år som har gått.
Mm.
Och nu börjar det hända. Så att jag vet ju att det var kollegor till mig, nyviga då, som... Jag vet inte vad jag ska göra, så jag ska sätta mig på kassan i Konsum eller något. Mm. För att jag får inga jobb. Jag hankar sig fram på vikariat. Själv blev jag erbjuden en vikariat på 5 veckor. När jag var färdig. Mm. Så. Sen fick jag jobb här där jag jobbar nu. Och det var den första tjänsten jag sökte. Så det var ju skönt. Så jag hade ju turen ändå. Men det var väldigt... Där var det platsbrist så att säga. Mm. Det fanns många fler präster än vad som behövdes. Och nu är det tvärtom.
Mm.
Och det... Ja... Inget är bra. Inget av det där är bra.
Nej.
Men församlingspedagoger, det är ju så här att man kräver ju en lärarexamen för att man ska få bli församlingspedagog. Och då är det det som den här, det är en stiftspedagog i Västerås stift, hon heter Eva Hallberg, som skriver den här debattartikeln i Kyrkans Tidning. Och märker att vad vi ser idag är att 2 omgångar av helfartsutbildningen på Svenska Kyrkans utbildningsinstitut har ställts in på grund av för få sökande. Däremot kryllade av halvfartsstudenter. Dessa studenter har oftast redan tjänst som församlingspedagoger. Och då ofta församlingen bidrar med ekonomisk stöd. Och då stannar man kvar på tjänsten efter utbildningen. Ja, och det här är väl tanken att man... Hon skriver också, visst vill jag att församlingspedagoger ska ha en gedigen utbildning. Men vi får inte tappa bort den stora och kompetenta grupp som inte har möjlighet att läsa in den där.
Och det är ju det som blir. De här halvfartsstudenterna generellt, och det är ju sådana som har arbetat länge i församling.
Ja.
Som stiftspedagoger, de har ju varit på många här också. Vi bekostar gärna din utbildning som läste det här året. Och då har de inte någon lärexamen i botten.
Nej, precis.
Utan det är sådana som har jobbat länge då. För att de som har lärexamen... Alltså jag tror att det kan finnas en grupp som tänkte sig att läsa till församlingspedagoger. Och sen vart de klara lärare. Och så, kan man vara lärare istället.
Ja.
Alltså sådär.
Ja.
För
det är inte sämre betalt.
Nej, det är det ju inte.
Så tvärtom så är det ju så.
Precis, beroende på vilken typ av lärare det är.
Ja, såklart.
Men det är ju det är i alla fall inte bättre.
Nej.
Och varför ska du ytterligare liksom läsa? Det blir väldigt bakvänt också tycker jag. För vad har en... Du kan ju vara vilken typ av lärare som helst.
Just det.
Och det blir också väldigt märkligt till det yrket. Jag har haft yrket i 10 år nu. Och var någon form av socialpedagogisk lärare eller en kreativ lärarexamen, någonting sånt där. Det kan ju vara någonting. Eller om du ska vara en församlingspedagog som ska jobba kanske med barn, ja, då är ju fantastiskt en förskolelärarutbildning. Men jag vet inte, jag tycker att det här är fel väg att gå. Sen vet ju jag att den gamla systemet där, när man då var fritidsledare först och sen läste församlingspedagog, den vart ju inte så bra alltså till slut.
Okay.
Det liksom kvalitetsmässigt så var det inte så himla bra, och då vill man göra något radikalt, och det gjorde man verkligen. Men det här blir väldigt märkligt. Jag tycker likadant med diakonutbildningen, som har varit en sån styrka att man kunde ha haft så många olika fackutbildningar. Mm. Alltså kunde ha varit sköterska, polis, socionom etc. Medan nu har man ju också gjort en vad det nu kan vara. men ett program liksom.
Okay.
Och, då blir det ju lite stöpt i samma form. Då blir det en kyrk, då blir det en kyrkdiakon liksom. För det är en styrka när någon har kanske 20 år, som vi hade en som var diakon som jobbade 20 år som polis och kriminalare liksom. Och någon som var sköterska. Det är klart de har helt olika erfarenheter, ja, som läser alla diakonala, och det blir en styrka.
Ja.
Och så tycker jag det har varit med församlingspedagoger också att, ja, men,
jag förstår grund som sagt.
Ja, men jag förstår såklart grundtanken, det är en kvalitetssäkring och det ska vi vara noga bra med.
Men man sätter krokben
på sig själv. På sig, men det är ju uppenbarligen, ser att det folk söker inte liksom.
Nej, för att det blir för
och vad kommer det liksom resultera i då? Jo, men det kommer resultera i att det blir fler, än fler tror jag, outbildade. Som du tar in då, äldre ungdom kanske. Som, och det är jättebra också, det är ingenting. Men jag menar, det är ju, den här blandningen är ju viktig, och jag tror att det kommer bli svårt att förstå församlingspedagoger.
Ja. Ja, nej, så det,
hon var kritisk också då, lät det som.
Ja, precis. Ja, alltså, ja. Hon skrev att när utbildningsreformen trädde i kraft och man krävde en lärarutbildning i botten, trodde jag att det skulle bli en bra lösning.
Ja.
Att stärka församlingspedagogens kompetens och status och därmed också en bättre löneutveckling.
Mm.
Det kanske också har skett, skrev hon. Så att hon var positiv till det här. Men hon märker att det här funkar inte. Alltså, vi får för lite som söker.
Ja.
Därför måste man tänka på ett annat sätt.
Ja.
Och det är ju bra. Verkligen, för det var som sagt, det var här vi var lite inne på den här diskussionen i förra avsnittet också, och där vi då, en av de pedagoger som var med har utbildning och den andra inte till sin uppgift, och man har olika ingångsvinklar, så att säga, och det är i sig en styrka, men framförallt viktigt att inte sätta kropen för oss själva och de som, ja, men jag vill jobba som församlingspedagog i kyrkan och kanske har både erfarenhet och kunskap, fast inte
och rätt person, men inte,
och är rätt person.
Nej. Och inte har det i sig att läsa 4 år först till.
Precis, du och jag har ju själva träffat på sånt.
Ja,
att personer som har, den här personen skulle vara perfekt i den här rollen.
Ja.
Men, nej, men den personen vill inte läsa läruppgift. Och därför, ja.
Så att, och sen har du träffat folk som har all utbildning, men är,
som inte passar.
Passar,
ja.
Kan det teoretiskt, men har ingenting kunskap praktiskt. Liksom.
Nej, men precis.
Nej, där får man göra om och göra rätt.
Yes. En sista liten grej här. Det här trodde man ju aldrig, men Passion of the Christ, den blodiga Jesusfilmen,
ska den få en
uppföljare? Nej. Det är faktiskt sant.
Ska vi en trilogi till mig? Nej.
Ja, det var jättebra.
Okej, okay. Hur tänker man?
Jag läser hela artikeln. En uppföljare till Mel Gibsons film The Passion of the Christ från 2004, som handlar om Jesu korsfästelse, är i görningen enligt rapporter.
Oj.
Och skådespelaren som spelar Jesus, han ska spela Jesus igen. Jag kan inte uttala hans efternamn, därför så säger jag inte det. Han ska bli Jesus igen. Och han säger, han har ingen falsk blygsamhet, han säger det här ska bli den största filmen genom tiderna, säger han.
Mm-hmm.
Förutom att lyfta filmen till skyarna avslöjar han inte mycket om dess innehåll. Det finns saker som jag skulle kunna berätta som skulle chockera publiken, säger han. Och tillägger att han inspireras av Mel Gibson, som ju var den person som regisserade och gjorde den förra filmen. Och han gör även den här. Filmens regissör och producent Mel Gibson sa i en intervju i fjol att filmen kommer att fokusera på uppståndelsen.
Aha.
Står det. För det var ju väldigt lite av den i Passion of the Christ. Det var ju bara, i princip, bara piska denna stackars Jesus i 2 timmar eller vad det var. Jag raljerar lite. Den var väldigt blodig och våldsam. Jag tyckte samtidigt att det var en bra film. Ja. Jag tycker om den, men det var väldigt mycket.
Nej, den är en välgjord film. Väldigt obehaglig.
Ja, väldigt obehaglig och trovärdig, så att säga, så i sitt våld och så. Ja. Men det var ju inte så ljust. Alltså. Det var,
nej, det slutar ju med långfredagen.
Alltså, verkligen.
Så. Ja, då blir det.
Ja, precis. Ja. Det trodde man. Den såg man inte komma. Som
nej,
man säger.
Nej. Den såg man verkligen inte. Uppföljaren på.
Uppföljaren på ett Passion of the Christ. Det är ungefär som uppföljaren till Nya Testamentet. Så här, Nej, inte riktigt samma dignitet, men lite där. Ja, Passion of the Christ får en uppföljare. Det
spännande, det väntar vi med. Ja, verkligen.
Ska vi ta vår lilla andakt?
Det gör vi. Den är inte så liten, eller?
Det vet vi inte än, men den är färdig. Om den blev liten eller stor. Vi är fastlagssöndagen. Nu kommer vi in i en spännande period här i kyrkans år.
Mm.
Och fastlagskyndigen inleder ju inte fastan som några tror kanske, utan det är ju askonsdagen som kommer onsdagen efter fastlagssöndagen. Men det här är ju fastlagstiden som leder mellan fastlagssöndagen och till askonsdagen. Det är väl liksom en tid av när man kanske säger farväl till det glada, till köttet och så här. Karneval betyder ju farväl till köttet, och det präglas lite grann av det den här tiden fram till askonsdagen. Men fastlagssöndagen alltså nu på söndag. Och temat är kärlekens väg. Och då ska jag... Nu kommer förhängnet att rämna här. För jag kommer inte att läsa evangelietexten. Utan jag kommer att läsa episteltexten.
Oj.
Det har aldrig hänt det tidigare här. Och om det här avsnittet inte kommer ut, så beror det på att vi blev slagna av blixten här. Första Korintsebrevet. Det var därför jag valde den här. För att den är så otroligt känd, den här texten. Första Korintsebrevet. Episteltexten. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå, ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sen jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Mm. Kärlekens lov brukar det ju kallas, den här texten som Paulus har skrivit i Första Korintherbrevet.
Den är ju så komplett i sig. Ja. Det är ju en sån här text man skulle vilja hitta en likt texterna kring jul och påsk. Man vill hitta någonting som ingen annan
som sagt.
Och det är helt omöjligt.
Det är omöjligt. Det man kan säga som kanske inte alla tänker på är att den här läses ju ofta i vigslar.
Mm.
Och det står här om kärleken, att kärleken förgår aldrig. Och, nu ska jag säga att jag läser rätt här.
Mm.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den, och kärleken upphör aldrig. Och vi som är människor vet ju att kärleken mellan människor, det stämmer inte. Nej. Den upphör ibland. Medan däremot är det kärleken från Gud, alltså Guds kärlek. Ja. Om man läser in det här som från att det är Guds kärlek, så blir den mera alltså allmängiltig, eller hur man ska säga.
Mm.
För det är en sanning som jag tror är, alltså kärlek, Guds är kärlek är inte skrytsam, den är inte upplåst.
Mm.
Kärleken från Gud upphör aldrig. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den. Det blir en annan,
det blir en helt annan
botten
grej
i det då.
Mm. Mm.
Än om man tar
en mycket stadigare grund att stå
ja,
på.
Ja, verkligen. Än att den bräckliga kärleken mellan två människor.
Ja, som man vet i många fall inte håller.
Precis.
Men det är klart att det är den vinkel man lägger det på när man, eftersom den är så återkommande i vigslar.
Ja, och det finns ju ett skäl till det.
Ja, såklart. Ja, visst.
Och sen också att i vigslar så, generellt så, det är ju inte så att vi, alla som vi viger är kristna, så kan man ju lindigt uttryckt säga. Och ofta de jaha, så är en bibeltext, ja, men det ska inte vara så mycket om Gud. Nej. Då liksom. Men det här är ju fint, det handlar ju om kärleken oss emellan, den kommer ju aldrig att upphöra. Jag kommer ju älska varandra tills bergen rämnar, så
förhänget
brister. Ja, precis. Och då tycker man, men det här är jätte, och den är ju fantastiskt vacker. Och
men det är intressant att läsa med en andra klang, lägga in Gud däremellan.
Ja.
Det gör någonting.
Det gör någonting med texten och med en själv.
Och det är klart man förstår att det handlar om det om man läser det som står inledningsvis om att de profetiska tungotalet, det spelar ingen roll om du inte har kärleken bakom det. Om du inte Om du inte liksom... Om du har all kunskap kring tron men inte tror från ditt hjärta, då spelar det liksom ingen roll.
Nej, nej, precis. Ja. Precis. Ja, och det här är ju då kärleken, om vi tänker här att vi går in i fastan snart här. Mm. Det här är fastlagssöndagen och kärlekens väg. Så anar ju vi kyrkrävar att det här kärleken här också har att göra med Jesus offer för oss. Så att de salmer som hör till den här söndagen, det handlar ju om kärlek, men inte vanlig kärlek mellan människor, eller utan Jesus kärlek till människorna, så att säga. Kärlekens väg som är också lidandes väg för Jesus. Ja. Ja. Nej, det är som sagt, det är spännande. Jag älskar ju julen, som jag kan ha sagt en par gånger kanske i den här podden. Men påsken är också fantastiskt stor. Mm. Alltså det, och det här nu börjar det brännas lite här när vi kommer in i fastan och fastlagen här. Och, ja.
Ja, en otroligt vacker text som säger mycket i sig själv.
Verkligen.
Vad ska vi få höra?
Ja, då har jag tagit fram en psalm som har nummer 204. Och det har ju... Ja, man sjunger om kärlek flera gånger här, varje vers. Men det här handlar ju också verkligen om Jesus kärlek och som övervinner döden och så då. Kornet har sin vila.
Kornet har sin vila.
Kornet har sin vila djupt i frusen jord. Är ej dött, det väckes av ditt skaparord. Kärlek från Gud åt allting ger du liv. Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbli. Han blev hängd på korset, i en grav lagd ner. Ingen enda väntar möta honom mer. Kärleken når långt bortom död och grav. Kärlek med ditt ljus kom, kom och dröj hos oss kvar. Han var vetekornet, låg i jordens djup. Han stod upp en påskdag, lever bland oss nu. Aldrig en sol har lyst så stark och klar. Kärlek med ditt ljus kom, kom och dröj hos oss kvar. Väntande på värme vila rot och frö. Vet att våren kommer, varje träd och örn brister i blom på sin bestämda tid. Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbli.
Tack så mycket. Tack också Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni fortsätter vara vår samarbetspartner.
Och gör det här enklare för oss.
Jajamän,
som vi brukar säga.
Som vi brukar säga. Hörrni, kära lyssnare, ha det så himla bra. Så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!